Raina Knapas, vi sitter i Suomen kirjallisuuden seuras hus. Varför ville du att vi skulle träffas just här?
Finska litteratursällskapet är på ett sätt ett karelskt högkvarter i Finland och Helsingfors. Karelianismen, Kalevala, Lönnrot. Mycket av det som förknippar med Karelen har haft sitt högsete här ända sedan 1831 då sällskapet grundades just i detta hus.
Och anledningen till att vi sitter här är givetvis att vi firar Kalevala-dagen på söndagen den 28. Och du har nyss gett ut en bok som heter Landet som var, karelska kulturbilder. Och första meningen i den här boken lyder: var ligger Karelen? Hur svarar du själv på den frågan?
Karelen ligger ju dels som ett geografiskt landskap ute i verkligheten. Men det finns sen ett annat Karelen som jag kanske har skrivit ännu mer om. Det är det inre Karelen, ett mentalt Karelen som finns hos nästan alla i Finland. Alla har vi någon form av förhållande till Karelen. Och det ligger ju överallt där människorna är. Men det geografiska Karelen och det historiska Karelen är liksom en annan sak. Och det finns ju både norra Karelen och södra Karelen inom Finlands gränser idag. Sen finns det Karelska republiken i dagens Ryssland, Karelska näset, Vitahavskarelen, Östkarelen. Alla de här olika Karelen-formerna har passerat revy i Finlands historia.
Du skriver mycket om att Karelen är i hög grad en utopi, ett gränslöst gränsland som många laddar med olika betydelser av olika anledningar. Varför har vi det som en utopi?
Jag tror att det beror på att Finland, som inte har haft kolonier och andra utopiska landskap som så många andra stormakter, också vi har behövt en annorlunda land, en motvikt till det så kallade egentliga Finland. Och därför så har Karelen blivit just ett slags annat Finland, ett annorlunda Finland, både förr och idag. Och en tillflyktsort för stora idéer, tankar, upptäcktsresor där man har upptäckt det finska, finskheten bland annat på ett sätt som inte har kunnat ske inom Finlands gränser.
Och det här är ett landskap som vi laddar med förstås, vi tänker på svunna tider och det som har gått förlorat. Men vad är det vi längtar efter när vi längtar efter detta Karelen?
Karelen har ju blivit mycket av ett idékomplex, just en hel ideografi i motsats till den konkreta geografin kring Karelen. Och det som man kanske längtar efter är just dels en romantisk, historisk längtan till något bättre. På 1800-talet talar man om finska folkets, folkdiktningens urhem, ursprung, den nationella kulturens vagga hittar man här. Trodde sig hitta, det var den tidens romantiska idéer, men som har visat sig vara förvånansvärt livskraftiga. Och på ett sätt lever ju den här Karelen-romantiken från 1800-talet kvar hos alla som reser dit. Karelen är en vallfartsort på ett personligt plan, på ett historiskt plan, på ett litterärt romantiskt plan om man kommer från Finland. Men samma fenomen finns också i någon mån om man kommer från Ryssland, från österifrån. Så de har sitt eget Karelen.
Ja, det tycker jag var jätteintressant att du skrev om den här finlandismen från ryskt håll också, för att vi tenderar ju hela tiden att tänka på Karelen som så att säga vårt område, men vi glömmer kanske bort att många konstnärer, bildkonstnärer, författare också hade en romantisk bild av Finland och det skogsområde och det område som fanns i Karelen.
Från Finland eller Sverige sett så är Karelen ett gränsland mot öster, men från Ryssland sett så är Karelen ett gränsland mot väster. Och där kommer just de ideliga gränstvisterna, krigen, krigshistorien in, där vi har som arv just den här frågan, vem egentligen tillhör Karelen? Vem har rätt att bo där? Och det är en fråga som man borde undvika att ställa i historien just för att den har haft förödande följder under så många hundra år just i det här fallet också. Men landet mellan öst och väst är en zon, en ganska bred zon som av det slag som finns i alla länder om man börjar i Vita havet och slutar vid Svarta havet. Där finns, i alla länder finns ungefär en gemensam öst-västlig både konfliktzon och en intressezon och en kulturzon. Där den här blandkulturen, som jag skulle se som något positivt, alltså alltid har existerat.
Och jag var tvungen att ta en karta med här framför mig, så vi ser det här Karelenområdet. Och om vi nu tänker på Kalevala och Kalevala-dagen, så Elias Lönnroth, så det område där han gjorde sina efterforskningar var ju Vita havskarelen, som ligger ganska norrut. Och kanske inte det Karelen som vi så där allmänt betraktar som Karelen.
Idag så har vi ju en exotisk uppfattning närmast om Karelen som något avlägset, östligt, ortodoxt. Och detta gäller då just Östkarelen och Lönnroths Vita havskarelen. Medan befolkningsmässigt den viktigaste delen av Karelen, Karelska näset och Ladoga-Karelen, var ju befolkat ända fram till 1940-44 av goda lutheraner och var en del av Finland som i många avseenden var fullständigt likadan som det övriga Finland. Men just Lönnroths Karelen, som ju ligger alltså österut från Kajanaset till Vita havet, låg ju också på hans tid på ryska sidan av gränsen, där det redan då fanns delvis en rysk befolkning. Alla var grekiska trosförvantar, som man sa, alltså tillhörde ortodoxa kyrkan. Och där finns ju det exotiska Karelen som karelianerna på 1890-talet upptäckte. Sen just konstnärerna, framförallt för att det var igen tillräckligt annorlunda än det vanliga Finland.
Ja, kan man då överhuvudtaget tala om Kalevala som Finlands nationalepos?
Finlands nationalepos är det ju åtminstone språkligt sett, geografiskt sett. Och Lönnroth satt ju här i Helsingfors och sammanställde Kalevala för en då kanske ännu övervägande svenskspråkig publik till och med. Det tog mycket länge innan första upplagan såldes slut. Och avsikten med Kalevala var ju just att skapa ett nationalepos för Finland på finska, landets nationalspråk, som man då talade om. Och många svenskspråkiga personer sa uttryckligen att finskan är vårt modersmål, även om de kunde dåligt finska.
Och Kalevala och karelianismen är ju någonting som vi ständigt återkommer till, och den här drömmen efter det gamla Karelen och det ursprungliga finska folket och folksjälen, så att säga. Men när folk åker dit idag så kan ju skillnaden mellan dröm och verklighet kollidera ganska kraftigt.
Kanske just därför att i Finland har många en inbyggd föreställning antingen från Kalevala-romantikens dagar eller från 1930-talsromantikens dagar före kriget, som man brukar säga här i Finland, hur det var då. Och verkligheten idag är ju helt annorlunda. Och konflikten just mellan dröm och verklighet, diktning och verklighet, idéer och verklighet, är ju sällan så stor på andra håll i Europa som just i vår gräns mellan Finland och Ryssland idag. Men Finland, liksom många andra länder, har alltid haft ett behov också av att på nära håll kunna peka ut någonting annorlunda, barbariskt, lågt stående, som motvikt just till den egna förträffligheten. Karelen fyller många av de här funktionerna idag till exempel.
Du talar också om Viborg som ett Jerusalem.
Viborg har ju fått lite ställning som en vallfartsort just för många språkgrupper, kulturer, religioner, och var också på sin tid, alltså om vi nu talar om äldre tider, 1600-talet, 1700-talet, 1800-talet och 1900-talet, just känt för sina fyra språk och sina många religioner, inkluderande muslimer och judar. Och därmed finns den här internationalismen inbyggd i stadens historia, men att den här Jerusalem-funktionen, drömmen om att återerövra Viborg genom någon form av korståg, har ju varit levande också under 1900-talet, och hos många ytterlighetsmänniskor i Finland kanske ännu idag.
Ja, om vi tänker på i år så firar vi ju 100-årsjubileum av den finlandssvenska modernismen. Och många författare vistades ju på Karelska näset i Terijoki Villa Gulike under mellankrigstiden. Så det har ju också blivit ett sånt här, en vallfärdsort för finlandssvenskar som vill se de här platserna. Det ordnas ju också resor ganska ofta till de här platserna, och förstås också ska vi säga, sådana som har varit med i krig och åker ju också omkring och tittar på de här slagfälten och så vidare.
Det finns ju den här typen av vallfartsmål faktiskt, och Edith Södergrans Raivola är ungefär den enda ort i Finland som kanske förutom Helsingfors är välbekant i Sverige via den här kulten kring Edith Södergran och modernismen. En viktig sak både i Finland och Sverige i sig, men som behöver sina stödjepunkter, och händelsevis så ligger den nu då utanför Finland idag. Men Karelska Neset och Raivola också var ju kanske på sin tid just ett slags frizon, också kulturellt och språkligt och mentalt, för den modernism som trivdes där, egentligen kanske också strikt taget alldeles i samma geografi som Sankt Petersburgs modernismen i litteratur och konst hade gjort före revolutionen 1917-18.
Vad har du själv för förhållande till Karelen?
Alla i Finland har någon form av förhållande till Karelen, och här kommer möta genast frågan också var Karelen ligger. Som släkthistoriskt betraktat så har jag vetligen inga förhållanden till Karelen. Däremot är jag nog född inom det som förut hette Viborgs län, och sen som på 1940-talet omsider döptes om till Kymmenelän, den rest som blev kvar inom dagens gränser. Och därmed blev jag som studerande här i Helsingfors också adopterad och indragen i de här akademiska svenskspråkiga Viborgs sammanhangen via Östra Finlands nation och allt det som därtill hör. För då levde ju alla de äkta viborgarna ännu kvar och styrde och ställde de alten och äkten här i exil i Helsingfors. Och sen studerade jag också historia och konsthistoria, sånt som rörde just det 1700-talets viborgska guvernement, gamla Finland och Ryssland där på Tsöpe. Och därmed kom det Petersburg och det östliga Finland in i bilden. Städerna Viborg, Fredrikshamn, Vilmarstrand, Tjeckholm, nu slott som tillhörde Ryssland och alla under 1700-talet, så är nu delade mellan Finland och Ryssland idag igen. Så att den här helheten har gått förlorad på det sättet, faller ur sikte. Så att intresset är ju närmast kanske just kan man säga akademiskt i grunden, men den visar sig vara också mångsidigt intressant och outtömligt och intresserar också alla andra människor, har jag märkt nu med denna bok.
Det finns ju onekligen en Karelen-nostalgi också idag fortfarande. Vad behöver vi den här nostalgin till?
Alla människor behöver väl någon form av nostalgi. Och det intressanta är kanske det att den här Karelen-nostalgin går i arv helt oberoende av gränsdragningarna 1940 och 44. De evakuerade, den förflyttade befolkningen har sin eviga hemort i Karelen beroende av hur generationerna byts. Det är nu över 70 år sedan kriget tog slut. Men Karelen finns kvar på den familjehistoriska nostalginivån. Men också sen annars, både forskare, författare, konstnärer behöver ständigt ett längtansland som just då kanske är en motvikt till det som man är omgiven av varje dag. Så man behöver ett annat historiskt land som finns nu sen då till stora delar bakom gränsen, och den lilla kompensation för det stora Karelen som vi har nu idag kring Vilmarstrand och Joensuu så är för litet.
Finns det också fortfarande en finlandism-nostalgi från ryskt håll gentemot Karelen idag?
Jag har för mig att den håller på att öka. Så där, åtminstone som hembygdsforskningsintresse för dem som bor där idag på Karelska Neset. Och den socioekonomiska situationen bland befolkningen är ju en sak för sig. Och hur folk lever och har det, så är ju en ständigt källa till förvåning att allt är inte som i Finland och allt är inte som i Sverige i andra delar av världen. Och mycket nära oss lever man på helt andra grunder och på annat sätt. Och det här kanske också kan vara välgörande att se. Men i Ryssland så finns nog ett stort intresse också för den gemensamma historien. Östra Finland och den gränstrafiken har ju nu igen mattats av och någon visumfrihet lär vi inte få se på länge, som skulle vara det naturliga sättet att umgås. Och den språkmuren mellan Finland och Ryssland är ju ganska stark fortfarande på bägge sidor egentligen, och där finns också de historiska skälen. Så att det naturliga utbytet av människor, varor och tjänster, kultur och turism som då sker till exempel mellan Finland och Sverige, så kunde ju ske i samma form också österut, om icke historien hade varit annorlunda och om icke språkmuren hade funnits, om icke den före detta järnridån hade funnits och så vidare.
Å andra sidan så finns det ju ett stort intresse från båda håll att restaurera till exempel byggnader som har varit viktiga för båda.
Jo, det finns ju många gemensamma intresseområden, till exempel just i Viborg, det gäller restaurering. Och i Viborg finns en Facebookgrupp på ryska som samlas kring Viborgs historia och dess minnen, som har över 9000 följare till exempel, som visar att det finns ett ständigt intresse just på det lokalplanet, helt oberoende av den stora politiken regeringarna emellan.
Ja, och så vi kan bara fortsätta laga karelska piroger och karelsk stek vi.
Jo, karelska piroger och karelsk stek existerar ju bara inom Finland idag kanske i den här formen. Däremot har man återupplivat de viborgska kringlorna, och Viborg som bakas igen, visserligen är de annorlunda till utseende och smaken, de som i exil bakas där i Vilmarstrandstrakten idag. Men alltså som ett litet tecken också på att man försöker istället för den eviga konflikten och erövringarna fram och tillbaka av krigshistorien också söka sig fram till det som kunde vara gemensamt och det som är gemensamt och som kunde alltså också växa som ett slags gemensamt arv kring Karelien, både materiellt och immateriellt. Och där finns det via historien mycket att falla tillbaka på egentligen, om man vill se Karelen inte som ett slagfält utan som en gemensamt kulturområde.
Tror du att det finns den viljan?
Det finns ju ingen enhetlig folkvilja varken i Finland eller Ryssland på den här punkten och inte på många andra punkter heller. Men klart att det finns liksom olika schatteringar i de här attityderna till Karelen idag och i framtiden. Började från det här utopiska tankarna att Finland skall, borde eller måste få Karelen tillbaka förr eller senare. Vilka Karelen sen är frågan, så det blir sen redan en svårare fråga. Men jag tror nog att den här mångkulturalismen som man talar om på andra håll i alla finländska städer kunde också börja här på ett enkelt och bekvämt sätt. Och det är nationalstaternas aggressiva nationalpolitik i Finland, och för den delen inte heller Ryssland, kan väl inte leva i evighet heller, för att den är ett arv från det 1800-talets tänkesätt egentligen i grunden.
Reina Knapas, din bok kan ju te sig ganska kontroversiell på många sätt. Jag menar, den bild av Karelen som du skildrar, eller ska vi säga, du går ganska hårt åt vår uppfattning och vår vilja att romantisera Karelen. Hur har den tagits emot, den här boken?
Mottagandet har ju varit i huvudsak gott kan man väl säga, och intresset har varit stort. Men det verkar finnas också en tydlig skillnad. Boken har ju utkommit både på finska och svenska. Och på finska finns det sedan krigen egentligen en viss tradition i hur man skall, får eller borde skriva om Karelen. Och där faller ju den här resonerande boken inte in i det paradigm som finns på finska fullständigt, även om den inte innehåller någonting kontroversiellt, så det här, de här perspektivbytena mellan finskt och ryskt så uppfattas redan som, om inte kränkande så i alla fall ovanliga eller intressanta, säger de artigaste läsarna. Men på svenska i Finland och i Sverige så finns inte den här Karelen barriären, utan där är man öppnare för att se den här, också den här boken som ett led i en slags dekonstruktion av Karelen genom tiderna, och där man då inte, alltså här i boken betonar inte den här konflikt och krig och strid traditionen så mycket som just andra ting sedda både från öst och väst.